Ja, det är den tredje söndagen efter trefaldighet som ni har hört, och temat för vår gudstjänst är, som ni också har hört, förlorad och återfunnen. Och predikotexten är, som ni också har hört, Mika kapitel 7. Jag hade ju hoppats att du skulle säga lite mer om texten där, så vi hade fått höra dina tankar. Men ni får slå upp Mika igen, för du läste två översättningar och jag kommer att läsa ur Folkbibeln som är en tredje översättning. Och medan du slår upp bibelordet så skulle jag vilja rikta blicken en kort stund mot Mellanöstern. För alla som följer nyheterna vet ju att det är ständigt turbulent där nere. Är det inte politisk oro som det har varit nu ett par veckor, så är det också militär oro. Och det har det ju förvisso varit också ett tag. Och det där belyser man ju på lite olika sätt ifrån både journalistiskt håll men även ifrån teologiskt håll. Det är starka känslor, starka åsikter och tankar när detta debatteras. Man ifrågasätter väldigt gärna det judiska folkets rätt till sitt land. Men ifrågasätter kallelsen som Gud har gett dem, och vissa kristna går faktiskt så långt att de också menar att församlingen har övertagit det judiska folkets kallelse. Och det är den tanken jag vill att vi bär med oss in i de här orden som profeten Mika har tecknat ned. Och jag läser, som sagt, också då från Mika kapitel 7, vers 18-20. Vem är en Gud som du, som förlåter missgärning och inte tillräknar överträdelse för kvarlevan av din arvedel? Han håller inte fast vid sin vrede för evigt, ty han har behag till nåd. Han ska åter förbarma sig över oss och trampa våra missgärningar. Du ska kasta alla deras synder i havets djup. Du ska bevisa trofasthet mot Jakob och nåd mot Abraham, så som du med ed lovade våra fäder i forntidens dagar. Amen. Vad jag vill ta upp utifrån de här verserna, det är några tankar, två tankar egentligen, som delvis berör lite det här med synen på Israel och det judiska folket. Och det berör också lite kring det här med den syn på kärlek som har brett ut sig, inte bara i världen utan också bland kristna idag. Och så hoppas jag, om allt går som det ska, att det mynnar ut i tanken på förlorad och återfunnen. Du får väl spänna fast säkerhetsbältet så ser vi i vilket dike vi hamnar. Mika, han levde på 700-talet före Kristus. Så när han levde så var det en oerhört stormig tid i landet. Allt sedan kung Salomos död ungefär 200 år tidigare så hade landet varit uppdelat i två delar. Det ena kallades för Nordriket eller Israel, och det andra kallades för Sydriket eller Juda. Och framförallt Nordriket var väldigt hårt attackerat under den här tiden militärt ifrån assyrierna. Och år 721 före Jesus så faller landet i fiendens händer. Det händer där uppe i norr, men Mika, han kommer ifrån söder, ifrån Juda. Och när han bevittnar bevittnar det här som händer där uppe i norr får han samtidigt uppleva en del dramatiska förändringar på det andliga området i sydriket i Juda. Han såg hur kung Hiskia reformerar templet, gudstjänsten i templet, som i princip allt sedan Salomos tid hade varit förfallet. Juda kungar hade vanhelgat templet med orenhet och med avgudadyrkan. Nu upprättas tempelgudstjänsten. Templet blir på nytt för en tid en plats för tillbedjan så som Gud hade tänkt från början. Men även om Mika får beskåda och bevittna den här upprättelsen så fick det egentligen aldrig något brett genomslag bland folket. Det skedde någonstans där uppe bland präster och folk på högre nivå. Men lättsinnet och omoralen ute i sydriket, den fortsatte att prägla landet. Man levde med en falsk tro att Gud beskyddade folket bara för att man var det judiska folket, bara för att man var utkallad av Herren. Tilltron till templets betydelse där det stod i sin prakt, det förledde folkets tankar. Och utifrån den situationen skulle man kunna säga att kärnan i Mikas förkunnelse genomgående är frågan om omvändelsens nödvändighet. För Gud, han talar genom sin profet gång på gång hur folket behöver omvända sig. Man behöver ödmjuka sig inför Gud. Inte genom yttre offer, inte genom ceremonier och massa gärningar, utan genom en hjärtats omvändelse. Och på den basen börjar profeten att tala om det kommande fridsriket, det som kommer att upprättas genom Messias, den evige konungen. När jag nu läser Mika och ställer det budskapet mot de här tankarna så slår det mig hur oföränderlig mänskligheten egentligen är. För är det inte så att vi idag lever med mycket av samma problematik 2700 år senare? När vi tittar oss omkring och kanske när vi tittar oss i spegeln också ser vi mänsklighetens egoistiska sinnelag som hela tiden försöker att förverkliga den egna viljan, att få den egna tanken planterad i omgivningen. Vi förfäras över tankar om att Jesus skulle vara en evig sanning eller att Bibeln skulle vara en objektiv auktoritet, alltså någonting utanför mitt liv som ger mig inriktning och vägledning. Tron på den egna förträffligheten är väl ganska stor idag. Och går vi till början ser vi att det är Adam och Evas olydnad som har fortplantat sig. Kain lyssnade inte till Guds varning och Abels blod ropar till oss än idag. Noa förkunnade om omvändelsens nödvändighet men folket skrattade och jorden översvämmades. I Babel försökte man bygga ett torn och göra sig lik Gud, men tornet föll och folket spreds över jorden. Och så ser vi genom hela historien hur människor, precis som du och jag, är frestade av den egna viljan att bygga sitt eget kungarike, där Gud förpassas till periferin. På bekostnad av att jag ska sitta på tronen och min sanning är den högsta. Kanske att det där också ibland många troende idag har blivit precis som det var bland folket på Mikas tid. Man går runt med en egenhändigt hopsnickrad tro att ja, men allt är ju ganska bra ändå. För jag har ju min tro på Jesus. Jag vet ju vem han är. Och Gud som är kärleken personifierad i honom, han kan ju inte annat än älska mig. Bara så där för att jag är som jag är. Och så går man runt med någon slags skenbild över att allt är mycket bättre än vad det faktiskt i grunden är. Det blir ungefär som när en människa städar sitt stökiga hem och så trycker man in allt i skåpen. Visst ser det bra ut där ute i rummet, men vi vet ju att bakom dörrarna, det som inte syns, där är det ju ett kaos. Och kommer någon och öppnar de där dörrarna så rasar allt bråte ut igen. Den oreda som man försökt att gömma. Kanske att du minns utifrån den tanken den där händelsen när Samuel skulle utse en kung efter Saul, en efterträdare. Han står där bland ett gäng rätt prydliga, vackra, ståtliga och starka gossar, eller unga män skulle vi väl snarast säga att det var. Och så går han runt och tittar, men varje gång han tänker att ja, men han är det nog, så får Gud honom att flytta på blicken och inse nej, det var inte han. Och till slut finns bara den där lilla herdepojken kvar. Han som inte såg ut att vara någonting för världen, svag och spenslig som han var. Men så säger Gud till Samuel, jag ser inte till det yttre, jag ser till en människas hjärta. Och det är väl ungefär som det där städade rummet. Vi kan luras av fasaden och tro att det är på ett visst sätt. Men Gud kan vi aldrig lura. Gud går aldrig på våra försök att dölja sanningen. Och där finns det en tydlig likhet mellan oss och folket i Juda på Mikas tid. Och precis som man då behövde rannsaka sina hjärtan och fråga vad är det som finns här inne i mitt innersta, så behöver också vi ställa oss framför spegeln och begrunda hur våra liv är och ärligt bekänna inför Gud vem vi är. Och då handlar det inte bara om att gå runt och veta vem Jesus är. Att gå till kyrkan ibland, att sköta sina religiösa plikter på ett sätt som får andra människor att tro att man är en god kristen. För Gud ser ju, som jag sa, igenom alla dessa försök. Och han är ute efter en viktigare fråga, den som han ställer till Petrus. Där Petrus möter Jesus på stranden efter uppståndelsen. Där han tre gånger konfronteras inför frågan, älskar du mig, Petrus? Och Jesus är inte ute efter ett inlärt svar. Älskar jag honom på riktigt? Är jag villig att omvända mig och göra upp med alla de där sakerna som i köttet lockar mig otroligt mycket för att ödmjuka mig och 100% kapitulera inför frälsaren? Evangelisten Frank Mangs, som levde för, ja, han dog väl för en 40 år sedan eller vad det kan vara, tiden går. Men du vet säkert vem han var, och han utbrast ju med sorg dessa ord. Att det är så många som vet vem Jesus är, men som inte omvänt sig och gett sina liv till honom. Och så ställer jag mig åter framför spegeln och frågar, Daniel, Har det här fått gå djupare i ditt hjärta än att du bara vet vem Jesus är? Är du beredd att låta Jesus prägla dig allt mer till sin egen avbild? Är du, Daniel, beredd att ge upp dina egna föresatser och omvända dig för att gå det nya livets väg? När jag står inför den rannsakan så är det som att Paulus ord dånar i mitt inre. Och jag inser att jag är ju totalt oförmögen att i egen kraft förverkliga frälsningen genom mina ansatser. Jag lockas av att tro i den insikten att det är ute med mig, att min uselhet, den är så stor och förfallet är så djupt att Gud inte längre kan göra något och förnya mitt hjärta. Och så säger Paulus, det jag vill göra, det gör jag inte. Det jag hatar gör jag. Köttets sinne, fiendskap mot Gud och den som följer sin syndiga natur kan inte behaga Gud. Och så ser jag än en gång hur lik Israel jag är. Jag hör hur skriften förmanar. Jag hör hur profeterna talar. Men ändå är det något i mitt hjärta som reser sig hela tiden och gör det så hopplöst omöjligt att närma sig Gud. Och när jag läser hur Mika gång på gång försöker visa folket Guds rätta vägar, så är det som de inte förstår hur uppenbart det här än kan te sig för dem. Och på den grunden säger ersättningsteologerna att judarna har förlorat sin kallelse. De har gått ur sitt uppdrag. De har gått miste om löftena. För de har trots möjligheten inte förstått att omvända sig till Gud och bekänna att Jesus är Messias. Och där, just där hittar jag mitt hopp. Där förstår jag plötsligt att allt det här hänger ihop. Och Guds nåd får liv i mitt hjärta. Mika säger att Gud ska bevisa sin trofasthet mot Jakob och sin nåd emot Abraham. Gud ska trampa folkets missgärningar under sina fötter och han ska kasta synden i havets djup som vi hörde i inledningen. Och jag förstår att även om en majoritet av det judiska folket ännu inte insett att Jesus är Messias, så är ändå Gud trofast emot folket. Och den enda säkra förutsättningen för min frälsning finns just i att Gud har inte övergivit Israel. Det judiska folkets ofullkomlighet är mitt hopp. Om Gud skulle svika löftet han gav till Abraham och flytta löftet till hedningarna, då skulle ju Gud bli en lögnare. Hur skulle vi kunna lita på att vi då har löftet? Om vi gör fel, då kanske Gud skulle flytta det ytterligare någonstans. Nej, redan från början var den här planen klar. Och när vi läser i Romarbrevet ser vi i kapitel 5 hur Paulus proklamerar och förkunnar att i Jesus är vi fria ifrån Guds vrede. I kapitel 6 talar han om att i Jesus är vi fria ifrån syndens makt. I kapitel 7 fortsätter förkunnelsen med att i Jesus är vi fria ifrån lagen. Och det 8:e kapitlet blir så definitivt när han säger i Jesus är vi fria ifrån döden. Men allt detta hänger på fortsättningen i kapitel 9, 10 och 11 där han talar om Israels utkårelse, om deras fall och deras upprättelse. Om inte Gud skulle upprätta dem så faller hela frälsningsplanen som ett korthus. Löftet till Abraham och senare till Mose står fast. Så medan vi ännu var svaga, säger Paulus, dog Kristus i ogudaktiga ställe. Och därför bevisar Gud sin kärlek genom att Jesus dog för oss medan vi ännu var syndare. Och om vi medan vi var Guds fiender blev försonade med Gud genom hans sons död, hur mycket säkrare ska vi inte bli frälsta genom hans liv när vi är försonade? Men inte bara det. Vi glädjer oss i Gud genom vår Herre Jesus Kristus, genom vilken vi nu har tagit emot försoningen. Till sist, under slutet av sitt liv så började författaren August Strindberg att söka svar på de eviga frågorna. Galen eller inte galen? Han fann det som är långt mer värt än något annat han hade ägt under sitt liv. Och därför lät han också till sin gravvård skriva de välkända orden: var hälsad kors, mitt enda hopp. Där börjar livet. Inte vetskapen om vem Jesus är, utan i viljan att låta omvända sig och låta Kristus prägla våra liv allt mer. Då öppnas ögonen för den sanna och verkliga nåd som förkunnar att den uslaste av människor äger rätt till frälsning på denna grund. Och jag förstår att också jag är frälst i Jesus. Vi tackar dig, Herre, för nådens underbara verklighet. Vi tackar dig för att du har kastat våra synder i havets djup. Det finns ingenting längre som ställer sig emellan dig och oss annat än vår vilja. Och därför ber jag att vi alla ska förstå behovet av det personliga ställningstagandet och viljan att följa dig. Dina äran och makten från evighet till evighet. Amen.